Podden Historia Nu har blivit en plats för samtal och gemenskap där historieintresse möter gedigen forskning och kunskap. Nu har du som lyssnare möjlighet att för så lite som 35 kronor i månaden bidra till poddens utveckling och slippa reklam och sponsorbudskap. Betalar du 60 kronor i månaden får du dessutom unik bonuslyssning. Läs mer och registrera dig via www.historia.nu/premium.
Alltså, minst 80% kom aldrig tillbaka. Ja. Och sen varierar det naturligtvis över tid och trakt och sådär. Men någonstans där. Och det gör ju att alltså, det här med utskrivningar är ju delvis en dödsdom. Det måste ju vara så man har uppfattat det. Vi kan säga att vardagen för en utskriven knäckt är väntan och så marscher. Ständiga förflyttningar. Och det är ju för att man ska hitta mat, vatten till män och hästar.
Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
När den katolska habsburgska kejsaren hotade böhmiska protestanternas religionsfrihet slängde en folkmassa år 1618 ut kejsarens ämbetsmän ut genom ett fönster i Prag. Det 30-åriga kriget var ett faktum. Kriget som pågick under 30 år på främst tysk mark innebar ett enormt mänskligt lidande för civilbefolkningen. I stora områden försvann över 60% av befolkningen på grund av kriget. I krigets värst drabbade områden kunde en ryttare rida i timmar utan att stöta på något mänskligt liv. Lars Eriksson Wolke, professor i historia, särskilt militärhistoria vid Försvarshögskolans militärvetenskapliga institution i Stockholm. Välkommen!
Tackar så mycket!
Du är författare till ett stort antal historiska böcker och för ett antal år sedan så var du huvudförfattare till boken 30-åriga kriget i Europa i brand 1618-1648.
Stämmer.
Varför bröt 30-åriga kriget ut?
Ja, det är ju så långt ifrån en kortsvarsfråga man kan komma egentligen.
Men vi accepterar långa svar här.
Ja, men det är lite betryggande. Nej, men det är ju dels religiösa motsättningar naturligtvis. Det är ganska exakt 100 år sedan reformationen inleddes. Så att vi har haft en katolsk motreformation som har rullat över Europa under årtiondena närmast före krigsutbrottet. Men sen finns det också politiska motsättningar. Där kejsaren i Wien, tysk-romerske kejsaren, vill stärka sin politiska makt över delar av Tyskland där han känner att han har tappat en grepp mot, i förhållande till lokala furstar. Och de här lokala furstarna är ju inte bara protestanter, kejsaren är då katolik, utan han har ju flera lokala tyska furstar som är katoliker som inte alls tycker att kejsaren ska ha mera makt. Alltså att det är inte så, det är mer komplicerat än religionsmotsättningarna. Och sen har vi kopplat till det här spänningar i Norditalien, i Nederländerna mellan det nederländska frihetskriget som pågår mot kolonialmakten Spanien. Och sen de två dödsfienderna, Spanien och Frankrike, som båda är katolska stormakter. Men hur man än räknar, alltid hamnar på olika sidor i såna här politiska spel så att säga.
Men Tyskland i den här perioden, det var ju väldigt fragmentiserat med många små furstendömen och kungadömen. Och hur långt ifrån var Tyskland? Ja, det var ju flera hundra år Tysklands enande här, men hur splittrat var Tyskland?
Tyskland var ju extremt splittrat. Och det man talar ju om ett antal hundra olika, inte statsbildningar men politiska enheter. Alltså, de stora är ju då Bayern, Sachsen, Brandenburg som, med Berlin som huvudstad som sen kommer att börja kallas Preussen. Men sen har du ju små furstendömen som i princip är ett slott och lite landsbygd runt omkring. Det kan vara biskopssäten och så vidare. Så Tyskland är väldigt splittrat. Samtidigt är det intressant att det under 30-åriga kriget, när det har hållit på väldigt länge in på 1630-talet, så börjar ju sprida stämningar av typen nu måste vi tyskar, katoliker eller protestanter enas och få slut på det här kriget som där utlänningar, svenskar, fransmän och andra härjar och förstör Tyskland. Då. En förenklad bild av kriget, men ger en hint om att vad som ska komma längre fram, om någon tysk gemensamhetskänsla mitt upp i allt. Va?
Det fanns en idé om ett Tyskland i alla fall.
Ja, det fanns ju. Man talar ju om det heliga romerska riket och tysk nation. Va? Det tysk-romerska riket som kejsaren då skulle styra som fanns fram till 1806 när Napoleon avvecklade det med ett enkelt beslut. Då. Mm. Visst, det fanns den föreställningen, men någon tysk nationalism i modern bemärkelse, det är ju något som hör 1800-talet till.
Mm. För en nationalism, det fanns egentligen inte på 1600-talet.
Nej.
Nej, utan det var mera maktambitioner. Och...
Maktambitioner och de flesta människor identifierade sig nog sannolikt med den trakt där de bodde. Det kunde vara kanske ett större område, men alltså en nationalism, även om man hade då en antidansk propaganda i Sverige och antisvensk i Danmark och så är det ändå inte att jämföra med nationalismen på 1800-talet.
Mm. Men idag är ju Tyskland, ja, det är väl, om man inte räknar Ryssland då till Europa, så är det ju Europas befolkningsrikaste land. Men hur mycket människor levde här under den här perioden i det som vi idag kallar Tyskland?
Ja, alltså det som vi idag kallar Tyskland, jag skulle säga, det beror på faktiskt var man drar gränsen. För att det Tyskland det handlade om då var ju trots allt större än dagens. Men ett antal tiotal, alltså någonstans mellan 20 och 30 miljoner, beroende på exakt var du drar gränserna. Va?
Mm.
Men någonstans.
Så det är ju ändå ganska mycket människor.
Ja, det är ganska mycket människor.
Ja. Du har ju redan räknat upp ett antal aktörer här i det som... Men om vi upprinner sig till själva utbrottet av kriget, vad hände då? Då är vi ju framme i 1618.
Ja, och det är ju som alltid med sådana här, det är ju lätt att en historiker säger att det här är ett komplext skeende, det är en lång process och så vidare och så vidare. Men någonstans måste man ju sätta startblocken och för att få någon struktur på historien. Och då brukar man ju säga då att ja, men det är kampen om Böhmen. Där böhmarna som är protestanter till övervägande del vill frigöra sig från kejsaren i Wien. Och då ska man komma ihåg att Prag är ju liksom kejsardömets näst viktigaste stad, så att det här är liksom inget perifert område. Så kejsaren sitter ju ofta på Radzymborgen.
För tittar man på sådana gamla kartor så ser ju Böhmen då, det ser ju mycket större ut än dagens Tjeckien.
Ja. Och där symboliskt brukar man ju då lyfta fram det här och händelsen när tre kejsliga representanter slängs ut från genom fönstren i Pragborgen, alltså det som man kallar Prager Fensterstürz på tyska. Alltså, där de då lyckas överleva tack vare att de landar på gödselstacken enligt ryktet, och det där vet vi inte, men
vilka var det som slängde ut vilka här och
sånt? De var ju tre ämbetsmän som då representerade kejsaren,
den katolska kejsaren i Österrike.
Och det här är ju då upproriska protestanter. Och sen blir ju då här strider mellan böhmare eller protestantiska böhmare, för alla är ju inte protestanter, gubevars, va? Men de flesta böhmarna vill ju då ha självständighet i förhållande till kejsaren oavsett religion. Och då har vi den här,
så det handlar egentligen inte bara om religion?
Nej, inte bara. Inte på något sätt bara om det. Men det är en viktig faktor också. Och sen kommer då kejsaren med trupper. 1620 utkämpas det berömda slaget på Vita berget utanför Prag som kejsaren vinner. Och då har böhmarna haft hjälp från Pfalz och områden i västra Tyskland också. Så att redan där börjar det bli en spridningseffekt då.
Mm.
Och när man nu slår ner det här upproret som Wien ser i Böhmen, så fördrivs en del böhmare, snedstreck flyr från Böhmen. Samtidigt så växer ju då kammen hos kejsaren att nu har vi klarat Böhmen, då ska vi ta och knäcka några andra upproriska tyska furstar som man ser det från Wiens horisont.
Mm. Och så man vill ta tillfället i akt.
Precis, och så rullar det här på. Ju längre norrut kejsarens trupper avancerar, desto oroligare blir då andra stormakter.
Mm.
Eller andra makter. Så i mitten på 1620-talet så ingriper ju då Danmark under Kristian den fjärde.
Vad var Danmarks anledning att gå in i kriget då?
Kristian den fjärde är ju då också hertig i Schleswig-Holstein. Och alltså i norra Tyskland. Danmark med Jylland gränsar ju till Tyskland då. Och man vill inte ha en katolsk motreformation, en mäktig kejsare, så nära Danmark. Det här ska stoppas i tid. Och danskarna ger sig in i det här, lider stort nederlag. Kejsliga trupper besätter Jylland men drar sig tillbaka sen. Och det är det läget som de kejsliga kommer alltså upp till Östersjön. Och då börjar man bli orolig, eller då börjar man bli väldigt orolig i Stockholm.
Man kan ju tänka på att Danmark också var ett betydligt större land vid den här tiden än vad det är idag. Också.
Ja, det var mycket större.
Mm.
Det var mycket större.
Det var en stormakt, eller?
Det var en stormakt. Och till under den danska kronan så lydde ju också Norge, Island, Färöarna. Så att det var ju till ytan ett stort rike. Man hade stora resurser. Och de här tyska områdena, om vi får kalla dem så, som lydde under den danske kungen. De var ju viktiga, befolkningsrika. Alltså Danmarks sydgräns gick vid Altona, som idag är en stadsdel i Hamburg.
Just det.
Så att man var framme, och man var framme alldeles vid Lübeck också. Där gick ens Kiel, Flensburg och så vidare. Det var ju danska städer.
Mm. Fast det pratades tyska där då?
Det pratades tyska, och vi ska ju inte säga, alltså de var ju inte danska städer på det sättet att de tillhörde, utan kungen av Danmark var också hertig i de här områdena.
Mm.
Så att de var inte en del av danska kungariket, men de facto styrde ju Köpenhamn över det.
Mm. Men det går väl ganska illa för danskarnas medverkan i det här kriget?
Ja, de förlorar ju enkelt uttryckt och får dra sig ur.
Varför förlorade de?
Motståndaren var starkare.
Uh-huh.
Alltså det här var en kraftig makt som, och när kejsaren då väl når framgång, så blir ju hans resurser större och större. Man kan köpa flera yrkessoldater, legoknäktar. Man kan hyra in skickligare officerare, och det blir så att säga en positiv spiral, va? Då kan man ju fråga sig, varför gjorde då, och sen när Danmark har misslyckats då, så efter ett tag så börjar Sverige gripa in. Alltså 1628 så börjar kejsliga trupper belägra Stralsund uppe vid Östersjökusten i norra Tyskland. Och då gör Sverige så att man skickar 400 soldater till stöd för Stralsunds garnison. Och militärt betyder ju det inte särskilt mycket. Men det är ju en signal liksom att Stralsund får inte falla. Det kommer vi aldrig acceptera. Det är den signalen man ger till de kejsliga. Kejslige befälhavaren Tilly, han kallar sig då, börjar kalla sig amiral av det baltiska havet då, okay. Av Östersjön.
Ja, det måste ju oroa svenskarna.
då blir man inte glad i Stockholm. Va? För det man ser framför sig är alltså en stor kejserlig armé har nått Östersjön. Vilka är de kejserligast närmaste allierade som också styrs av Habsburgska familjen? Jo, det är Spanien som har Europas största flotta. Om spanska fartyg kommer upp i Östersjön, och där hade redan bara komma sådana och lägga till i Wismars hamn i Mecklenburg, alltså norra Tyskland också, då kan de föra över trupper till Sverige. Alltså det var det scenario man såg framför sig säkerhetspolitiskt. Då. Så det fanns en, och då, det var då man liksom bestämde sig, framförallt i propagandan då, under 1629 i Stockholm, att vi måste möta fienden innan han kommer in på vårt territorium.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Var det, var det här rimligt sätt att resonera, eller var det bara sätt att dölja maktambitioner? Eller?
Ja, det var ju säkert både och. Mm. Därför att det här är ju den klassiska förklaringen till varför Sverige grep in i kriget. Och jag tycker att den ska man inte avfärda hur som helst, utan det finns en strategisk förnuft i det här, va? Ur svensk synvinkel. Det gällde att möta fienden innan kriget kommer in på svensk mark. För att vi ska komma ihåg att nu ligger vi på 1629. Sverige griper in då sedan 1630. Mm. Att så sent som 1611-13 har vi haft det så kallade Kalmarkriget i gränstrakterna, de gamla gränstrakterna med Danmark. Och det hade varit fruktansvärt förödande för gränsbefolkningen. Mm. Med plundringar och härningar och bränningar på båda sidor gränsen. Så att alla förstod ju, hög som låg, liksom, vad det innebar att ett allvarligt krig rullar fram över det egna landet. Då. Mm. Så det fanns något, en substans i det här. Sen var det naturligtvis också det här religiösa momentet. Va?
Mm. Hur viktigt var det egentligen för Sverige?
Jag tror att man ska bedöma det som ganska viktigt faktiskt.
Mm.
Överhuvudtaget så är det lätt att vi glömmer bort när vi tittar på äldre historia hur viktig religionen var rent generellt och också för enskilda människor, hög som låg. Och, alltså, vi pratar om ett Sverige nu som är på väg in i det man sen brukar kalla den lutherska ortodoxin, och när man ska vara väldigt renlärig.
Mm.
Alltså 1608 så har man infört formellt Moselag som en del av svensk lagstiftning.
Det gamla testamentet.
Svar ja. Och det här är mer en signal om att man ska vara renlärig och så. Men att vi har ju från Uppsala möte 1593 där man liksom bestämmer sig och utfärdar beslut, fattar beslut om att Sverige nu är en protestantisk luthersk stat och att det får inte ske några avvikelser, så blir det här sen hårdare och hårdare. Va? Och så sent som 1618 så har man ju avrättningar av personer, fängslanden, men också enstaka avrättningar av personer som visar sig att de i sin ungdom har studerat i katolska skolor utomlands och så.
Det räckte för att bli avrättad?
Det räckte för att då ansågs man vara, så att säga, andligt förgiftad. Va? Oftast var det ju bara att man fängslades, bara, men dock. Mm. Men alltså, vi har ju ett exempel där då, han var väl borgmästare i Södertälje, avrättas av det skälet. Då.
För att han hade läst vid katolska universitet i sin ungdom.
Och det här återspeglar ju liksom en fanatism naturligtvis, mm. Religiös stränghet och konformism och så vidare. Som gör att tanken på att det ska komma katolska, en katolsk stormakt att närma sig, den kan inte vara, så får det bara inte vara. Mm. Och dessutom ska vi komma ihåg att Sveriges stora fiende vid den här tiden är ju Polen.
Just det.
Och det katolska Polen. Och där den katolske kung Sigismund, kusin till Gustav II Adolf, sitter och fortfarande har anspråk på den svenska tronen. Och tanken på att polackerna skulle då få hjälp av den habsburgske kejsaren, det skulle ju bli övermäktigt, mm. ur svensk synvinkel. Mm. Och då kan man ju fråga sig, ja men om det nu är det här upp... Och sen finns det ju de som har sagt att Sverige också har velat, av forskare som har sagt att ja men Sverige vill ju också expandera Östersjöområdet av kommersiella skäl och så vidare.
Men vi har ganska mycket besittningar kring Östersjön vid den
tiden. Vi har ju det, och 1621 erövrar vi Riga till exempel, som är en otroligt viktig hamnstad. Men jag tror att det här med kommersiella aspekterna, det är sånt som kommer så att säga på köpet. Det är inte det man sitter och kalkylerar med. Mm. För ingen kunde ju räkna egentligen med att det skulle gå så bra som det gick ur svensk synvinkel.
Men hur stark var Sveriges krigsmakt när vi går in i kriget 1630?
Den är omorganiserad ganska nyligen. Den är numerärt sett ganska stark. Men beroende på vilken tid vi talar om, 20, 25, 30 000 man totaliter. Mm. Men krigsmakten består ju av två delar. Och det ena är utländska legosoldater som man då köper i mån av tillgång till pengar, mm. enkelt uttryckt. Mm. Så man kan ju, när man har gott om resurser kan man expandera, och i fredstid när man inte har så mycket resurser, då måste man krympa den.
Hur långa kontrakt gick de här legoknäktarna på?
Det kunde variera. Det kunde variera från månader till kanske något år eller något sånt där.
Och var kom de ifrån i huvudsak?
De huvudsak kom de som alltid, eller på att säga, från Tyskland. Mm. Den stora soldatmarknaden. Alltså svenskar var nere i Lübeck och Hamburg inte minst, och andra tyska städer och rekryterade. Och det hade vi gjort sedan 1500-talet, så det var liksom öppna kontaktytor. Då. Mm. Men sen var det ju folk från resten av Europa också. Då de som var mest populära bland svenskarna, det var ju då engelsmän, skottar, mm. irländare.
Och de hade ingenting emot för att slåss för Sverige sådär. Ja, nej, de övervägarna tog man inte.
Den enda begränsningen man gjorde, att irländare måste vara protestanter. Katolska irländare tar man inte in. Och,
nej, var det samma med tyska legoknektar? De måste vara protestanter.
Det tror inte man. Nej, det finns inget som tyder på att man var lika noggrann där. Och hade man vunnit en militär seger senare under 30-åriga kriget, kunde man mycket väl rekrytera motståndens, ofta då tyska soldater. Och då var det ingen som hängde upp sig på religion eller något sånt där. Men de här är ju, framförallt skottarna var viktiga. Va? Mm. Därför att en legosoldat, ja, det säger sig självt, han slåss för pengarna. Får han inte pengar eller någon annan erbjuder bättre lön, ja, då går de. Va? Mm. Men skottarna var pålitliga så tillvida att där slöt svenska kronan avtal med klanhövdingar i Skottland. Och om att sätta upp ett regemente, 500 fotsoldater till exempel. Va? Mm. Och sen ska du leverera dem till Stettin eller Stralsund eller något annat ställe. Och vi kan transportera dem också med svenska fartyg, mm. och så skulle det vara. Men det innebär att de här soldaterna ju då inte bara har en lojalitet mot arbetsgivaren, Sverige, mm. utan framför allt mot den egna klanen. Och den sviker man ju inte så lätt. Va?
Nej, just det.
Och så vi har ett mycket bra exempel som belyser det här, att när Sverige hade gett sig in i kriget 1630, framgångarna ökade de följande åren och armén gick längre och längre söderut i Tyskland, så gällde det hela tiden att ha kontroll över Östersjöhamnarna i norra Tyskland. Alltså förbindelserna hem till hemlandet. De fick aldrig klippas av.
Nej.
Och då var det bara svenska och finska soldater som fick tjänstgöra där. Som var huvuddelen av garnisonerna. Aldrig utländska legosoldater.
Så de viktigaste stödpunkterna, där använde man svenskar och finnar.
Ja, och skottar.
Och skottar.
Ah, vilket ju visar då hur pass pålitliga de ansågs vara. Mm. Jämfört med alla andra legosoldater.
Mm. Mm. Men en sak som jag undrar mycket över när jag läser om 1600-talet och sånt. Det är ju, Sverige var ju ändå, även om det var stort i ytan, så är det ju ett fattigt land med lite människor. Och ja, vi har ju Falu koppargruva och sånt där, men det är ju, jag menar, vi har ju ingen industri eller något sånt där. Vi har ju inte den typen av resurser. Är det här en så här historiens hicka eller någonting att Sverige lyckas bli en stormakt? Eller hur var det möjligt för ett litet fattigt land, eller resursfattigt land i alla fall, att bli en stormakt?
Ja, det är en stor, inte en stor gåta, men ett stort frågekomplex. Ja. Man tittar närmare på det, så kan man säga att ja, det är ett antal faktorer ändå. Sverige är litet, ja. Men givet att Sverige får ekonomiska möjligheter så kan man alltså expandera, till exempel med legoknäktar. Mm. Man kan få mäktiga allierade som gör att den egna krigföringen får ytterligare stöd. Alltså till början så sent som 1629 så träffades ju faktiskt Gustav II Adolf och Kristian IV av Danmark i Ulfsbäck i Halland. För att då danska Halland.
Mm.
För att diskutera gemensam insats i Tyskland. Då. Och för man båda kände att vi kommer inte klara det här på egen hand. Och danskarna hade redan försökt. Då. Och sen säger ju Gustav Adolf i något brev till rikskanslern Axel Oxenstierna att Kristian är nog en rejäl karl. Och det hade varit bra att göra något tillsammans med honom, men om han inte hade varit dansk. Och det vill säga att man litar inte på varandra.
Nej.
Och då måste man hitta andra lösningar. Man hade ju insett att vi är egentligen ganska svaga. Men det är ett antal faktorer som ändå spelar in. Alltså, Sverige har ekonomiska resurser. Vi lånar pengar på börsen i Amsterdam mot säkerhet i framtida brytning i Falu koppargruva, som du nämnde.
Så Falu koppargruva är en strategiskt viktig resurs?
Ja, den är väldigt viktig i det här sammanhanget. Absolut. Mm. Frankrike kommer snart att börja ge Sverige subsidier, alltså ekonomiskt stöd, så att Sverige ska slåss mot österrikarna, habsburgarna, binda upp Frankrikes arvfiender. Det spelar ingen roll att Frankrike är katolsk makt då.
Nej, men det är där man börjar tvivla på de religiösa motiven lite här. När man,
om det ställs på sin spets är säkerhetspolitiken och maktpolitiken viktigare, ja.
Ja.
Och sen får vi alltså större och större arméer då, tack vare de här ekonomiska resurserna. Det är till och med så att Ryssland hjälper Sverige ekonomiskt.
Jaha.
Och Ryssland är viktig på två sätt. Dels att vi för en gångs skull, höll jag på att säga, inte har en front i öster. Vi har haft ju Stolbova-freden 1617 och det är liksom lugnt i öster. Vi kan ta resurser från det som skulle varit östfronten annars då. Och Ryssland resonerar som så här att Sverige slås nu mot habsburgarna. Vilka är habsburgarnas främsta potentiella lierade i Östeuropa? Ja, det är det katolska Polen. Vilka är våra, alltså Rysslands främsta fiender, givet att vi nu har fred med svenskarna? Ja, det är polackerna. Och så att det är bra om Sverige binder upp Habsburg och Wien. Då kan inte de hjälpa polackerna mot Ryssland. Då.
Men, så ryssarna skickar pengar till Sverige?
Ja, eller man skickade spannmål som Sverige då fick köpa ganska billigt. Och sen sålde Sverige den spannmålen i oftast Amsterdam till en högre penning. Och mellanskillnaden var så att säga den ryska finansiella hjälpen. Då. Så de hade ju inte cash i den bemärkelsen, men det var ett sätt då. Och det här resulterar ju att alltså när Sverige går med i kriget sommaren juni 1630, då är det ungefär 13-14 000 man som går i land i norra Tyskland vid Peenemünde.
Mm. Hur många var svenskar av de här och finnar?
Det var nästan alla svenskar.
Nästan alla, ja.
Och sen börjar man köpa legosoldater. Då. Och så att sommaren 1632, efter två år, Då räknar man med att Gustav II Adolf förfogar över ungefär 150 000 man på olika ställen i Tyskland. Då.
Om man ska jämföra det då mot motståndarna, hur många man hade de?
Jag skulle säga att svenskarna var numerärt överlägsna, inte dramatiskt överlägsna. Mm. Och det här, alla de här kunde ju inte samlas på en och samma plats och försörjningsskäl och så, men det visar ju liksom krafttillväxten.
Mm.
Sen ska man komma ihåg att Sverige hade ju en fördel för legoknäktarna jämfört med andra länder. Så legoknäktarna kostar ju pengar och de var opålitliga, om de i alla fall inte var skottar. Va?
Mm.
Men Sverige hade ju då 1619 infört ett nytt rekryteringssystem som innebar att alla män i Sverige som har fyllt 15 år och uppåt då var krigstjänstpliktiga.
Alla män?
Alla män. Och då hade man
kunnat... Var det här unikt i Europa? Eller?
Ja. Och det handlar ju om att utnyttja manliga befolkningen helt enkelt. Då. Och då fick ju prästerna börja förteckna de här männen. Där har vi början till vår kyrkobokföring.
Mm.
Sen kunde det gå till så att riksdagen beslutade ungefär vart tredje, fjärde år att nu ska vi ha en utskrivning som det kallades. Och sen då skulle alla män mönstras i hela landet. Mm. Och sen skulle då i allmänhet var tionde skrivas ut. Och sen fick de en snabbutbildning och så skickar man iväg dem till någon av fronterna, ofta då till Tyskland under 30-åriga kriget. Då.
Vilka var det som blev utskrivna då? Jag misstänker att det inte var något så här slumpmässigt vilka som blev ivägskickade.
Alltså militären ville naturligtvis ha dem som var fysiskt lämpade.
Ja.
Men
bönderna kanske inte ville skicka iväg sina bästa söner.
Så. Nej, det ville de inte. Och då kunde man ju naturligtvis inte säga till vid utskrivningen när det kom då officerare och civila ämbetsmän och så att men ni får inte ta min son för det är farligt eller något sånt där. Va?
Mm.
Men om en bonde säger att, eller sonen då säger att pappa är gammal och skröplig. Jag är den enda vuxna sonen. Om ni tar mig då går gården omkull och då förlorar staten skatteinkomster.
Mm.
Alltså den typen av argument biter. Då säger man, men då ska vi försöka ta någon annan. Och så försöker man se så. Men det finns ju tecken ändå i forskningen som tyder på att de självägande bönderna kunde styra och påverka det här. Alltså så att egendomslösa grupper i bondesamhället och andra var de som åkte dit först på de här
utskrivningarna. Men man kunde även skicka egen storbönder och så.
Ja, alltså, till slut var man ju tvungen. Då, för att man brukar ju säga att det här var ju då en otrolig resurs, för de här kostade ju inte så mycket egentligen.
Mm.
Ekonomiskt krasst för staten. Vad det kostade mänskligt är ju liksom en helt annan sak. Men man brukar ju säga att från 1621 när vi erövrar Riga fram till 1721, Nystadfreden gör slut på stormaktsväldet.
Mm.
Under de 100 åren så räknar man ju med att ungefär var tredje vuxen man dör i arméns eller flottans tjänst.
Var tredje vuxen man.
Och sen till det kommer då krigsinvalider och andra. Och då börjar man ju förstå hur det här slår i samhället. Men samhället, det hänger ju ihop ändå. Och det blir inga stora revolter mot det så. Men
var det inga som protesterade mot utskrivning? Eller för att man, det kan ju inte vara så där att man varit jättenöjd om man blev utskriven.
Nej. Visst förekom det protester, men alltså det var mer att man protesterade väldigt lite av typ bondeuppror som Dackefejd och såna här saker som man hade kunnat förvänta sig. Ja.
Mm.
Utan att det är helt enkelt så att man, och där tror jag en förklaring är just att de självägande bönderna och även adeln då på landsbygden, de är en del av systemet till en början och det är inte de som drabbas direkt till början.
Mm.
Och därmed är det stora grupper på landsbygden, och där bor ju de flesta människor, som ändå har ett egen intresse av att stötta kronan och statsmakten i det här. Men det är klart att från tid till annan så är det ju oerhörda klagomål och protester mot det här på riksdagen och på andra sätt. Och
förekommer det att folk deserterar då när de blir utskrivna?
Ja, det är ju det vanliga. Va? Att de helt enkelt röstar med fötterna. Det finns forskare som har gjort en studie på, om jag kommer ihåg rätt, året 1635, alltså 3 år efter Lützen, så räknar han med att Finland då, den finska riksdelen, så ska vi uttrycka så, hade ungefär 12 000 man på plats i Tyskland då, utskrivna. Men dessutom att minst 5 000 finländare hade deserterat och försvann.
Var stack de någonstans då?
Där myndigheterna inte hittar dem, enkelt uttryckt. Och då talar vi östra Finland, Karelen, Savolax.
Kanske var lättare i Finland att försvinna än i Sverige.
Ja, vi kan säga så här. Att, men det var ju deserteringar i Sverige också. Men bodde du i Värmland och, så kunde du ta dig in i skogstrakterna mot Norge och sådär och försöka överleva där. Va? Det var ju liksom inte läge att sitta kvar hemma i byn. Va? Bodde du på Öland så var det svårare att gömma sig. Va?
Ja.
Men det här får ju effekter. Och det fanns ju då en ståthållare, Per Brahe, den yngre, som satt på Åbo slott på 1640-talet. Han försöker då lösa det här. Och han kom ju på en ganska briljant lösning egentligen. Säg att du har... Man ska ta ut var tionde man vid en utskrivning.
Mm.
Man har en tiomannagrupp då som man inspekterar, och så pekar man ut den av de tio man ska ta. Och sen tar man nästa tiomannagrupp och inspekterar och så vidare. De här utskrivna nu, om någon av dem rymmer, ja, då skickar man, bestämde Per Brahe, ja, då skickar vi en patrull till byn för att hämta den här killen. Och han lär ju inte sitta där och vänta, han har ju försvunnit. Men det är ju ingen idé att jaga runt i skogen efter honom, för det tar ju resurser. Utan då bestämmer Per Brahe, då tar vi någon av de andra nio.
Okay.
I samma grupp, va? Eller samma rote, som man kallar det då. Va? Och det innebär ju, vad innebär det? Jo, det innebär att du får en nio man i byn som ser till att den här utskrivningen inte piper iväg. Va?
Just det.
Och vad det betyder för grannsämja, ja, sånt där kan man ju förstå. Va? Men det är otroligt enkelt, otroligt viktigt och naturligtvis fruktansvärt brutalt i sin genialitet också.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Av de som blev utskrivna då, hur många kom tillbaka?
Man har gjort några studier på det där och det... Någonstans, av de som, vi säger så här, av de som blev utskrivna och skickade till Tyskland.
Mm.
Alla hamnade ju inte där, gubbevars. Några hamnade i garnisoner i Sverige också, men de flesta hamnade i Tyskland under de här åren. Ja, då skulle jag säga... Alltså minst 80% kom aldrig tillbaka.
80% kom inte tillbaka?
Och sen varierar det naturligtvis över tid och trakt och sådär, men någonstans där. Och det gör ju att alltså, det här med utskrivningar är ju delvis en dödsdom.
Ja.
Det måste ju vara så man har uppfattat det. Och sen kommer de tillbaka, de kan vara... Så det går ju att följa dem här, vi har ju ett fantastiskt rullmaterial på Krigsarkivet i Stockholm, där man kan följa de här soldaterna till det de stupar eller försvinner eller kommer hem. Och då kan man ju se att ja, men många är borta då 4-5 år kanske. Vissa kan vara borta ännu längre. Det har ju gjorts modern forskning som har visat att vad händer då om en utskriven man skickas iväg till Tyskland? Kommer att vara borta så pass länge, givet att han alls kommer hem? Om han har familj, vad händer då? Jo, familjen följer med. De ser vi inte i de här rullorna ofta, men vi har annat källmaterial som visar att väldigt ofta följer alltså fru och barn, i den mån de finns, va, med till Tyskland. Och de sköter liksom hushållet och soldaten i fältlägren och sådär. Och det här blir ju stora städer då. Sen längre fram under karolinsk tid, sent 1600-tal och tidigare 1700-tal, då regleras ju det här så att civila inte ska följa med armén på samma sätt. Då. Och då har vi då ett indelningsverk där fru och barn är hemma och arbetar på soldattorpen och så. Det är ett helt annat system. Va? Men här så var det ju ett sätt för familjen båda att få vara tillsammans. Och det här gäller ju höga officerare också. Många av de ledande officerarna som har ju med sin familj i fält va, i flera år ibland. Då. Och så att ja, alternativet är ju liksom att
aldrig mer ses egentligen.
Att aldrig mer ses eller möjligen ses om ett antal år. Då. Mm.
Men hur såg krigsföringen ut? Med vilka medel bedrevs när Sverige då har äntrat kriget här? Men vilka medel bedriver Sverige kriget? Hur ser striderna så ut och hur ser liksom vardagen ut för en utskriven knekt?
Alltså? Vi kan säga att vardagen för en utskriven knekt är väntan och så marscher. Ständiga förflyttningar. Och och det här gäller ju oavsett vilken armé det är. Någon av de olika tyska staternas större eller mindre arméer, kejsarens, spanjorerna som är med, som vi också för krig mot. Vi hamnar ju i krig mot Spanien sen också. Svenskar eller holländare eller vilka det nu är. Så är det just dessa ständiga marscher. Och det är ju för att man ska hitta mat, vatten till män och
det
hästar.
Det går inte att ligga still.
Det går inte att ligga still för att det är bättre transportmässigt så att säga, att flytta trupperna till trakter där det fortfarande finns proviant.
Men det fanns inga idéer om underhåll eller sådär att man skulle
Men allting handlar ju om underhåll och det här är ju då idéer och man kan ju se hur men alltså transporterna är ju svåra, framförallt landtransporter. En häst orkar ju inte bära så mycket. Mm. Man har sagt med man tummen och pekfingrar, men en häst den kan inte bära så mycket mer än sin egen dagsranson. Alltså det är inte så rationellt då. Mm. Och sen kan man ha oxkärror och så vidare. Man har ju boskapsjordar som man driver med, va? För där maten så att säga får gå vart efter till den ska slaktas, va? Men det finns ju också tankar, vi kan ju se hur svenskarna till exempel rör sig längs de tyska floderna. Oder, Neisse, Weser, Elbe och så vidare. Va?
Varför gör man det?
Därför på vattnet så kan man transportera.
Ja.
Och det är både vapen och män och hästar och inte minst brandmål. Va? Mm. Det kan man transportera upp och ner längs floderna. Mm. Och det är något, då är det mycket smidigare. Va? Så att, och det finns ju några exempel vi känner till från båda sidor egentligen. Hur soldaterna har haft och det är alltså de här ständiga marscherna och den här ständiga väntan och sen de stora slagen, alltså Breitenfeld, Lützen och så vidare, ja, 1-2 per år kanske.
Okej, okay. Så det är inte så mycket krig egentligen?
Nej, inte de här stora slagen som vi läser om i böckerna och som finns på bataljmålningarna och sånt, de är viktiga men då. Men det är delvis därför att om du har ett stort slag vid den här tiden, och det gäller i och för sig när som helst under krigshistorien, så tappar ju eller släpper de högre cheferna lite kontrollen. När man väl har börjat slåss, då har man inte riktigt koll på vad som händer. Då ska man ha tur också. Det är alltså ett risktagande, va? Även om du tycker att du har ett bra utgångsläge, att du har numerärt överläge och så vidare. Och så vidare.
Så man är ganska försiktiga generaler, håller jag på att säga.
Ja, så det är mycket, ja absolut. Alltså det, då är det ju bättre att manövrera, kanske bränna skördar så att motståndaren inte kan få något att äta. Eller skördar och dra iväg med det själv. Mm. Alltså den typen av krigföring, indirekt krigföring. Men det innebär ju inte att faran är borta för soldaterna, utan det finns ju liksom hela tiden det här med våldet. Därför att vara ute och proviantera, då kan du stöta på ett gäng på 20, 30, 40 man från fienden som också är ute och provianterar. Och då är det striv på liv och död när man brakar ihop. Va? Mm. Bönder som försöker skydda sig mot plundringar och övergrepp. Och då ofta tar till vapen för att hämnas på soldathoparna. Tyska bönderna, för de spelar ju ingen roll om det är katolik eller protestanter som kommer att plundra eller våld för sig. Va?
Nej.
Och de... Alltså, vi har ju gång på gång bonderevolter i Tyskland under 30-åriga kriget. Österrike, alltså det är kejsarens kärnland, så att säga. Där har du stora bonderevolter mot det som ju egentligen i någon mening ska vara de egna trupperna. Men det är ju legotrupper som plundrar där också, fast de då är i kejsarens såll då.
Ja, för har man en tydlig bild av hur civilbefolkningen drabbades under de här 30 åren i Tyskland?
Ja, det kan vi säga att det är en stor alltså det är ju ständigt våld som rullar fram över Tyskland.
Är det helt laglöst?
Eller? Ja, i någon mening. Alltså inte helt. För att men alltså väldigt ofta så är det ju så att man har brandskattningar, alltså man tar saker och kräver skatter eller en proviant med hotet att annars förgöra en by eller en stad. Mm. Ibland betalar man för sig. Det ska vi inte sticka under stolen att det förekommer. Mm. Men ofta är det ju väldigt mycket plundringar. Framförallt när mindre grupper av soldater drar omkring. Det är kanske sådana friställda legoknäktar som drar omkring till de har fått ett nytt jobb. Och då är de bara vanliga stråtrövare.
Mm.
Det här gör ju att när man pratar om förluster bland civila i Tyskland, man försöker beräkna hur många tyska civila som omkommer under de här åren och hur mycket befolkningen minskar med.
Mm.
Det är lite skakigt källmaterial, så det är inte alldeles enkelt, men man brukar ju ändå peka ut vissa områden i Tyskland, centrala Tyskland framför allt. Då, som,
kring typ vilka städer då?
I princip från Pommern och söderut. Pommern drabbas väldigt hårt. Va? Men områden som Schleswig-Holstein i nordvästra Tyskland klarar sig hyfsat lindrigt undan. Mm, mm. Allt är ju relativt, va? Men dock. Men det här innebär ju inte att bara för att ett visst tyska civilbefolkning i ett visst område minskar så eller så mycket, så innebär det ju inte att så många dör. Utan det kan ju vara flyktingar som de flyr till andra områden.
Mm.
Så att det rör sig hela tiden. Va? Och därför är det svårt att göra såna här beräkningar. Men det är en del av bilden att vara civil i Tyskland under de här åren. Att trettioåriga kriget är ju någon mening ett europeiskt storkrig som utspelas på tysk mark. Där det hela tiden kommer in nya aktörer med pengar, soldater och kastar ved på den här brasan.
Mm. Men jag har sett siffror på typ i områden att 60% av befolkningen har försvunnit.
Oh ja.
Och det finns ögonvittnesskildringar om att man kan rida i timmar utan att se en enda människa.
Ja, men så är det. Och det svåra är ju bara för oss att veta, är det här så att alla har dött? Eller är det då flyktingar som har försvunnit?
Mm.
Men ändå finns i livet någon annanstans. Det är det som är svårt att avgöra. Sen ska vi komma ihåg att när de här soldathoparna vandrar runt så har de ju med sig sjukdomar.
Så det är också epidemier och så också?
Det här är ju vandrande epidemier, de här arméerna som vandrar runt. Mm. Och det är ju ytterligare en anledning att hålla sig.
Har vi pest under den här perioden?
Ja, det förekommer pestutbrott, men alltså det stora dråparen för de flesta soldater, och inte minst för svenskarna, det är alltså de flesta soldater dör ju inte av stridsskador då.
Nej.
Utan de dör av sjukdomar, svält, frysningsskador. Och den stora dråpan, ja, det är rödsoten.
Rödsot? Jag har aldrig talat om. Vad är det för något?
Alltså rödsoten är helt enkelt kraftiga feber, kraftiga diarréer.
Är det typ kolera eller?
Ja, lite samma symptom. Va? Och det räcker ju med liksom förgiftat vatten eller dåliga förhållanden i fältlägren. Alltså bristande hygien. Va? Har du ett antal soldater som lider av det här och kraften bokstavligt talat rinner ur kroppen på dem, va? Så sprids det här väldigt lätt. Va?
Och, förstod man vad det var som drabbade dem? Försökte man på något sätt?
Ja, man försökte, men alltså man visste ju inte riktigt hur det här hängde ihop. Och det är ganska typ att man försöker att inte ha soldaterna i allt för stora fältläger, alltså samla alla ägg i samma korg, va? Man förstod ju att det hängde ihop på något sätt, men exakt hur smittspridningen sånt gick till, det hade man ju ingen aning om.
Måste ha kostat väldigt mycket pengar med alla de här legosoldaterna och materialet och allting. Hur påverkade det här skatteuttaget?
Alltså skatteuttaget blev ju, höjdes ju delvis, men alltså inte på, det här är ju ett krig som man brukar säga att kriget ska föda sig självt, och det är lite schablonbild. Va? Men alltså det, när Sverige ockuperade områden i Tyskland, fientliga områden, då kunde man ju ta pengar därifrån på ett eller annat sätt, och brandskatter och så. Hade man allierade, det var inte så himla kul att alliera till svenskarna heller alla gånger, för då kunde man ju få krav på att ni ska bidra till försörjningen av våra trupper med så mycket pengar eller något sådant. Alltså, an offer you can't resist, som det heter i sämre filmer. Va? Vi har ju bilden av att högre officerare, tyskar, skottar och andra engelsmän i svensk tjänst, och svenskar också i och för sig, då kunde få gods som tack för sin insats. Som egentligen inte fick så mycket lön, men sen, ja, men du får ett gods för värdlig tid, eller dina barn får ärva och sådär. Så ni får familjegods som ni kan leva på sen. Va? Där mycket kronomark då lämnades ut till adeln, delades ut till adeln i Sverige.
Fick vi fler adelsmän under den här perioden?
Ja, det fick vi absolut. Mm. Det var en kraftig nyadling. Och här kom ju också balttyskar, va? Och som sagt skottar och engelsmän och tyskar. Men vi ska komma ihåg att, ja visst, det här skedde ju i Sverige till betydande del. Och det där blev ju en politisk konflikt kring de här många adelsgodsen på 1650-talet. Men när Sverige erövrar områden i Tyskland, djupt ner i Tyskland, då kunde man ju säga till en tysk löjtnant eller överste i svensk tjänst: nu får du det här godset i Tyskland, på den här, vid den här byn i Tyskland. Då. Och så, det blir ditt gods. Och då kan han ju då, om han är klok, så kan han ju försöka hävda att ja, men det här är områden som kanske återtas av de kejsliga. De ryker mitt gods. Ja, synd för dig då ungefär. Va? Men då har han
ju... ökar motivationen också.
Då ökar man motivationen. Och det här kostar ju krasst uttryckt svenska staten ingenting. Va? Egentligen. Så det är en massa sånt här. Men vi har ju alltså personer som Johan Adler Salvius och andra tjänstemän, som är otroligt duktiga på att skapa kontakter, allianser, som hela tiden i Hamburg, Amsterdam och på andra ställen pratar med finansiärer. Vi får pengar från England tidvis. Alltså på alla sätt försöker man hålla igång det här. Men det är ju liksom... man är ju aldrig kapp egentligen, alltså kan luta sig tillbaka och säga, nu har vi finansieringen klarad för x antal månader framöver, utan det är ju hela tiden akut situationer och så.
Men om man ska säga något positivt om konsekvenserna här, så det här innebar väl ändå en vad ska man säga, effektivisering av den administrationen av landet Sverige?
Ja. Och det är ytterligare en faktor då som man brukar lyfta fram, att för att återknyta till den här frågan, att hur kunde det lilla Sverige klara av detta och så vidare. Att där administrationen då effektiviseras, professionaliseras med utbildade tjänstemän, så att man kan ta upp de skatter man behöver, så att man kan sköta de här utskrivningarna, som är en jätte apparat egentligen. Mm. Mm. Man börjar också med Louis de Geer och andra holländare, framförallt som kommer in och börjar bygga upp den svenska vapenindustrin. Och man gör det här i samverkan mellan staten och det framväxande näringslivet. Mm. Ett antal personer som tjänar fruktansvärt mycket pengar på det här naturligtvis. Men det är också man lyckas skapa en vapenproduktion där man får goda vapen till en rimlig kostnad.
Någonstans kan man väl säga att det är en av något slags förstadie till industrialismen i Sverige det här då, eller?
Ja, det kan vi säga. Det kan vi säga när vi ser på en del av de här bruken som då växer fram. Va?
Ja.
Så att visst det, och man brukar ju säga att Sverige blir ju då en förebild lite grann administrativt då, för många andra länder. Och ett land som man brukar säga då lär sig väldigt mycket redan i mitten på 1600-talet av svenskarna börjar hoppa efter. Det är då branden börjar, alltså det som blir Preussen sen. Då.
Just det. Men när den västfaliska freden kommer då, 1648, vad blev resultatet? För Sverige står ju då som en av segrarna här, eller hur?
Ja, det får vi säga.
Vad blir resultatet för Sverige här efter det?
Resultatet är ju att vi får områden i norra Tyskland då, där framförallt Pommern är det viktiga, men sen vi har också Wismar och Stade som är en viktig stad nära Bremen. Bremen-Ferd kallas ju det här området, men staden Bremen håller sig utanför det svenska området då. Och det här fungerar så att det här är lite som Danmark hade, som vi var inne på tidigare, att den danske kungen var hertig i Schleswig-Holstein. Nu blir den svenska kungen hertig av Pommern.
Mm.
Så Pommern blir alltså inte som ett av de övriga svenska landskapen. Då.
Nej, de får inte skicka folk till riksdagen. Och...
Nej, det får de inte. Däremot så har man ju tidvis en gemensam tysk riksdag där man träffas och pratar med varandra, inte en riksdag i modern bemärkelse, men representant för olika tyska stater. Då ska ju Sverige vara med där också. Mm.
Så svenska representanter sitter i tyska riksdagen?
I princip så ska man vara med och diskutera med. Och det där är ju för- och nackdelar, för det innebär ju också att Pommern, i och med att vi har kontroll över Pommern, så innebär det också att Sverige blir en tysk stat.
Vad skulle du säga geografiskt sett idag? Vad motsvarar Pommern idag? Vilka städer och områden är det?
Ja, idag heter det då Mecklenburg-Vorpommern, va? Delstaten. Men det är alltså de områdena. Viktigaste städerna är ju Stralsund och Greifswald. Men också Stettin, alltså det som är det polska Stettin idag. Va?
Just det. Men det är Östersjöområden? Eller?
Svar ja. Och det där kan man ju då se i de här områdena idag när turistmyndigheterna talar om Sydsverige då för att locka svenska turister och så. Och men det återigen det här att vattenförbindelserna förenar ju olika landområden. Och det här området har vi ju, det knapras ju lite på av våra fiender då, framförallt av Brandenburg och Preussen och de kommande århundradena, men det är ju först 1815 som Sverige lämnar Pommern. Så att vi har ju det nästan 200 år. Och Greifswald, som är ju universitetsstaden, är ju en viktig intellektuell stad för hela Sverige under de här 200 åren.
Men det är hela tiden tyskspråkiga områden och det är inte svensk lag som gäller där.
Nej, men det är tyskspråkigt och det är en egen, så att det är inte svensk lag på det viset eller något sånt heller.
Men vad de här besittningarna vi hade i flera hundra år, var de en förutsättning sen för att vi skulle kunna fortsätta vara stormakter? Då? Gav det oss resurser och så? Eller kostade det bara oss att hålla
försvaret? Ja, det där var en bra fråga. Det är egentligen omöjligt att kalkylera. Men det är värt ändå att ställa sig en sån fråga och fundera på. Men är det värt det egentligen? Och vad fick vi ut av det och så vidare? Men alltså säkerhetspolitiskt så, ja, vi fick en bastion som då skulle skydda oss mot angrepp söderifrån. Samtidigt så drog den in oss i många europeiska eller kontinentala konflikter som vi kanske hade hållit oss utanför annars.
Mm.
Det är ganska typiskt att när den som bestämmer att vi ska släppa Pommern till slut, till Karl Johan och Bernadotte, den blivande Karl den 14 Johan. Och han säger ju vid något tillfälle att nu är inte Sverige längre en europeisk stat, nu ska vi bli en skandinavisk stat. Och det är hans säkerhetspolitiska grundfilosofi. Vi ska inte vara ner och rota i kontinenten och dras in i konflikter som egentligen inte har med oss att göra.
Mm.
Så det här, det är både en...
Vi ska vara glada att vi förlorade de Östersjöbesittningarna kanske.
Ja, det är inte okomplicerat i alla fall. Sen kan man ju säga så här att det som 1643 och 1657-58 gjorde att vi kunde besegra Danmark. Det som leder till freden i Brömsebro och Roskilde med den katastrof det innebar för Danmark. Och det var ju att Sverige kunde angripa Danmark söderifrån.
Mm.
Från basområden i bland annat Pommern.
Mm. Så Sverige hade nog inte varit så stort som det ändå... Själva det som vi kallar Sverige idag.
Nej, alltså utan våra positioner i norra Tyskland, utan kontrollen av Pommern, så kanske inte det varit lika enkelt att förvandla Skåne till exempel från Östdanmark till Sydsverige.
Mm.
Så det hänger ihop.
Hur Habsburgarna här, kan man säga att de var förlorare då i det här kriget? Eller?
Ja, det kan man säga.
Och vad blir resultatet för dem då?
Alltså det blir... lite status quo, va? Att man kunde inte rulla till, man var tvungen att backa från en del av de vinster man i början av kriget hade gjort i Tyskland. Däremot så behöll de kontrollen över Böhmen och Prag, och det är viktigt.
Mm.
Och sen går det ända fram till 1918 innan Böhmen blir självständigt i form av Tjeckoslovakien, eller den tjeckiska delen av Tjeckoslovakien. Så att på det sättet var det ju viktigt för dem. Ska man peka ut någon stor segrare, alla led ju oerhört och det kostade. Frankrike stiger ju nu upp som den stora stormakten efter. Det här har kostat Frankrike oerhört mycket också att vara med. Men man blir den stora stormakten framför både Spanien och Habsburg eller Österrike. Det land som brukar lyfta fram sig självt som en stor segrare under det här kriget är ju Nederländerna. För Westfaliska freden, därmed så erkänner till slut Spanien att de norra Nederländerna, det som vi allmänt brukar kalla Holland då, men som officiellt heter Nederländerna, de blir självständiga. Men de södra katolska Nederländerna behålls under spansk kontroll, och det är det som långt senare blir Belgien då.
Just det, så att Holland är egentligen den stora vinnaren i det här kriget.
Holländarna är den stora vinnaren. Holland är ju bara en del av Nederländerna egentligen, men har ju fått ett namn åt hela landet ofta.
Just det.
Men till en oerhörd kostnad för holländarna också.
Ja. Drog Sverige några lärdomar av det här? Då? Alltså den dåvarande makt kungen och så, drog de några lärdomar av det här?
Inte kriget. Omedelbart, men på lite sikt så är ju lärdomen att det här med visst har vi pengar, kan vi köpa hur många legoknäktar som helst, slarvigt uttryckt. Men det finns ju en gräns för vad statsfinanserna tål. Även om vi får stöd från ekonomiskt från andra länder. Utskrivningarna kostar oerhört mycket i mänskligt lidande, va? Och förlusterna blir oerhörda till slut. Och allt det här leder ju sen på, med lite fördröjning på 1680-talet, in till det karolinska indelningsverket. Som är ett helt annat system att rekrytera frivilliga soldater, att försörja dem på mer en jordplätt hemma vid som inte ska kosta staten så mycket kontanter. Och det är ju då en krigsmakt som man bygger upp i slutet på 1600-talet för att försvara stormaktsväldet. Va?
Men det blir mycket effektivare och billigare.
Det är effektivare, billigare, men samtidigt är det ju då skapat för att försvara de uppnådda gränserna. Inte att expandera ytterligare. Man märker ju också ganska snart efter Westfaliska freden att man klarar inte att ha kontroll. Alltså när 1658 så erövrar vi förutom då de områden som fortfarande är en del av Sverige. Så får vi också Bornholm och Tröndelagen av danskarna, eller får vi tar av danskarna. Mm. Och de kan vi inte hålla kontroll över, så de får vi släppa efter ett par år redan. Vi har inte resurser och kontroll över allting. Och det är ju det man lär sig. Så att stora lärdomen är ju liksom att vi skapar det karolinska indelningsverket med allt vad det innebär, billigare, effektivare, men mindre. Det är defensivt upplagt. Och sen kommer stora nordiska kriget som blir något helt annat än vad det här den här karolinska krigsmakten är uppbyggd för. Och då blir det resultatet att det håller på i 20 år och sen brakar stormaktsväldet ihop.
Så när är egentligen höjdpunkten för stormaktstiden då? Vilket årtal skulle du säga är det Sverige stod som starkast och störst?
Man kan säga att 1648 är naturligtvis otroligt viktigt. Ja? Men ska man säga ett årtal när Sverige är som störst, ja, det är ju efter Roskildefreden 1658.
Sen går det bara ut för.
Ja, men lite hack på linjen och det tar väldigt lång tid och så vidare. Va? Men om du tar ytmässigt så är ju Sverige som störst 1658. Som man sa, då även Bornholm och Tröndelagen som vi sen tappar ett av två år senare. Men man skulle till och med kunna säga så här att efter Roskildefreden så gör ju Sverige ett försök att sluka resten av Danmark. Och det gör man ju då med ett storanfall på Köpenhamn i februari 1659. Och då står det verkligen av väger och danskarna lyckas slå tillbaka det här anfallet. Och ska man vara riktigt exakt så ska man kunna säga att det är den vinternatten februari 1659 när det här anfallet slås tillbaka. Då, det är kulmen. Hade man lyckats då, ja, då hade kanske större delen av Danmark blivit svenskt. Förmodligen hade stormakterna stoppat alltihopa i alla fall. Men i någon symbolisk mening kan man säga att då kulminerar stormakten. Och det, men början på kulmen har kommit i Västfalen.
Lars Eriksson Wolken, stort tack för att du kom.
Tackar så mycket.
Historia Nu har blivit en plats för samtal och gemenskap där historieintresse möter gedigen forskning och kunskap. Nu har du som lyssnare möjlighet att för så lite som 35 kronor i månaden bidra till poddens utveckling och slippa reklam och sponsorbudskap. Betalar du 60 kronor i månaden får du dessutom unik bonuslyssning. Läs mer och registrera dig via www.historia.nu/premium.